Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara tillbaka till Ringside, och innan ni börjar trycka på arga tweets-knappen ska jag säga vi ber om ursäkt för utbliven podd förra veckan. Mikael Dagen Eriksson och Fredrik Söderström är ej att skylla på. Mailadressen ni ska vända till är larslimberti@gmail.com för hatstorm.
Men det är just...
det är mitt fel. Men å andra sidan, alla vi tre här är män och ni vet att en riktig förkylning Det kan skada.
Sen är det ju så här också att jag och Fredrik är ytterforward, så som Harald säger, utan centrallinjen, då klarar sig vi klarar oss inte utan den. Alltså det går inte att köra en podd. Och det är ju en teknik.
Ja, det är ju det faller på främst, Dagen, om jag ska få kliva in här och trycka till hela situationen. Men det är väl ingen snack om saken. Lars, du var dyngförkyld, sa man väl förr, va?
Ja, jag gillar det ordet när man är dyngsjuk eller dyngförkyld. Det är ett bra ord. Men vi ska inte fastna i det. Men därför är det ingen podd förra veckan. Men på det positiva då, att ni är uppskruvade som den här dockan som går på julafton i Kalankar. Jag tänker på det här tåget.
Ja, men Harald fixade också wifi på hotellet där vid derbyt. Så jag kunde inte vara med i den podden heller. Så han hade ju justerat för att få bort mig. Det var en kupp. Wifi-kupp.
Attentat.
Jag kunde inte komma
just
med.
Det får vi snart sätta en utredare på.
Ja, jag lyckas ju fota när man ser Harald skruva där på den här, koppla bort.
Ja, men det är ju såklart. Han ville in, och jag hörde på när jag började försvinna hela tiden. Han började koppla bort med. Och, ja, det var en tung dag, men han fick skina. Och han gjorde det med bravur.
Det gjorde han. Vi har ju massor av hockey nu, och jag menar, det är bara att välja vart vi ska börja. Det finns ju hur mycket som helst. Det kom en ny förvärv idag, Brickley förra veckan. Vi såg Björklöven mot Djurgården i fredags. Fredrik, välj var vi ska börja.
Ja, men jag tycker, ska vi inte ta lite kort om vad som sker på marknaden då först? Det händer ju lite grejer, och jag tänker att du, Lars, kan ju säkert rapportera, om inte kronologiskt så åtminstone noggrant.
Ja, men vi kan väl ta till att börja med då, de stora grejerna, så kan ju ni få svara upp på det. Det som hände senast idag var ju det att Amil Krupic ansluter till Södertälje på ett låneavtal. Vi spelar in det här måndag från Växjö. Och Amil Krupic har ju varit en ledande back i Kristianstad som ju varit utlånad till SHL även förra säsongen. Och nu ska han då in i Södertälje. Vad tänker du om det, Dagen?
Bra. Riktigt bra. En back som jag tror behöver det också, självförtroendet, komma in i ett lag. Han får spela mer. Jag träffade han faktiskt uppe i Växjö när jag satt och käkade lunch och frågade lite hur han mådde. Han såg ut att träna bra och var i god form. Så han får in, jag tror att det kan bli en jackpot för Södertälje. För det är en bra back. Han har offensiva kvaliteter och kan bidra tillsammans med Norbe. Kanske de har saknat den typen av back. Så jättebra. Jag tror att det stärker Södertäljes aktier ännu mer.
Jag är ju förtjust i att man tänker... Det känns lite nytt med Georgsson, att inte att man tänker generellt, men att man tänker rätt, och att man i en begränsad marknad, för det här hade ju vi uppe till diskussion bland annat med Per Kenter, du och jag, Lars Björklöven, Djurgården, med hur marknaden ser ut, vad finns det för utbud, att man också kan...
Snustort var väl ordet han använde.
Vad sa han?
Vi sa så att det var snustort,
ja,
på marknaden.
Ja, det sa han nog, men att man då får tänka nästa fas, vad kan det vara? Kan det vara lån? Kan det vara, och vad lånar man? Vad ska man ha spelarna till? De hade ju Viktor Sjöholm där en kort sväng. Vi ser också vad som händer. Vad heter han? Lukas Forsell, Färjestad-spelaren som var till Karlskoga.
Exakt,
kommer tillbaka och liksom får fart. Det finns fördelar för alla parter i det där egentligen. Men det som vi också slogs av, som jag fick till mig från Björklöven håll, är hur mycket det nu är på följande sätt, att man tänker, ja, men vi skulle vilja ha en spelare, men det är beroende på om den klubben kan släppa för att de ska få den som i sin tur måste bli av med den här. Det är mycket mer komplicerade steg i rekryteringarna nu, och att då komma över Krupić för Södertäljes del tror jag är väldigt bra.
Ja, och sen är ju inte Krupić från rötterna, inte från Stockholm, utan från Halmstad från början, när han spelade AIK. Det var jag som var lite ill ut och cyklade lite. Men det är en bra rekrytering, och jag gillar hur man jobbar också, hittar de här kornen också. Nu ser vi också Karlskoga ta Kokoren som inte fungerar i Västerås, tar in honom i Karlskoga där han har fungerat innan. Bra rekrytering. Jag tror att det är också bra för Västerås att få bort honom där de inte är nöjd med hans prestationer. Kommer in i Karlskoga där de verkligen behöver en mer offensiv och ha någon som liksom biter i, trycker på lite. Han är ju den stora, tunga forwarden som jag tycker de saknar i Karlskoga. Men också en offensiv spelare som kan få fart, för han skapar otroligt mycket. Men han är lite ineffektiv i vissa stunder, och det har varit i år i det här Västerås.
Och i Västerås händer det då grejer, det är två grejer av olika dignitet. Jesper Johansson ansluter tillbaka till Västerås från Klemensnäs. Han har ju flyttat upp med sin sambo, de är ju uppifrån Skellefteåhållet där jag är född, och har spelat i Klemensnäs, det är förut Sveriges kallaste ishall med god marginal, och han ansluter till Västerås. Och sen snackas det mycket om Patrik Berglund också, Fredrik.
Ja, det är ju... Det finns ju av historiska skäl spekulationer kring huruvida det är rätt eller fel. Och det är saker som är svårt att diskutera, för det är som sagt de spekulationerna och det som pågick under den tid när han lämnade Brynäs är ju saker som naturligtvis är känsliga. Och jag tycker att den frågan är en sak. På det sportsliga planet så är ju Västerås i en situation där man skulle behöva rekrytera. Sen är det ju oerhört viktigt, och det är det jag menar lite grann, att jag tycker att Södertälje visar... lite fingertoppkänsla på att om man plockar någonting så ska du veta, det ska inte bara vara generellt en bra hockeyspelare. Du ska ha en känsla att den här kan vi sätta i den här positionen tillsammans med honom. Vi kan använda honom i ett boxplay, eller vi ska ha att man är genomtänkt. För annars, ibland tror jag att klubbarna plockar på sig lite dilemman också.
Jag tycker att dock att Jesper Johansson är perfekt för det Västerås. Jag tycker att han har varit saknad. Jag tycker att han var väldigt bra när han spelade Västerås, kommer tillbaka. Patrik Berglund, karaktären, nej, jag tycker inte att det är rätt för Västerås just nu att ta in den typen av karaktär. Visst, hockeymässigt har han kvaliteter, men just nu så ser inte jag att han ska in i den truppen, för jag tycker att det är en lite dag-till-dag-spelare. Han kan vakna på en rätt, han har kvaliteter offensivt, finns där, men rätt för det här Västerås just nu, nej, jag tror inte den karaktären ska in i det Västerås.
Det som jag tänker på Johansson där är ju ett tecken också till att klubbarna, om du inte kan plocka de absoluta topparna, för det är väl där det snarare har varit den stora bristen för klubbarna, både SHL och Hockeyallsvenskan, och det är ju svårt, det säger sig självt, att ha en bra spelare är ju förmodligen kvar, det är ju sällan de liksom kommer loss. Men om du kan hitta sådana som du vet passar in i miljön, som är uppskattade och respekterade av lagkamrater, av supportrar, sådana filurer kan du ju faktiskt bredda med och göra ditt lag bättre, så att det går att rekrytera på olika sätt.
Det är ju det som blir intressant, hur de jobbar. Vi pratade ju om det för några poddar sedan också, hur sportcheferna får ändra sitt arbete lite här nu. Man får leta på ett nytt sätt, och det är intressant att se vilka som liksom klarar av att plocka det. Vi ser ju Modo plocka in Velo och Brickley nu från Västervik, och får se vad Västervik gör nu då. Hur ska de hantera den här sessionen? Jag vet att många säger, ja, men vad kommer hända med Västervik? Ja, men jag tror på något sätt det skulle inte vara hållbart att ha kvar Velo och Brickley i Västervik, för de kommer dit för en sak. Ja, men de ser att man kan komma till ett större lag, man kan komma till SHL, hur man jobbar. Hade de varit kvar i Västervik, hade deras form dalat, de har inte fått ut lika mycket av dem. Nu får man bort dem, man kan plocka in andra spelare, man kan bredda truppen på ett helt annat sätt, göra sig mer redo för vad som komma skall. För de tror jag är insedda och liksom förstår att det här kommer bli kval till våren. Och där tycker jag man gör det smart, man släpper dem, man kan plocka in mer spelare, 5-6 stycken för den här pengen. Och Vela och Brickley kommer fortfarande i mod att vara bättre än vad de skulle vara i det här Västervik under den här senare perioden.
Men med det sagt så är det ju också ett misslyckande. Det finns ju inget lag som börjar en säsong med att plocka och rekrytera spelare och tänka att han var lite för bra. Skönt att vi blev av med honom. Så jag tycker att det är lite osanning i resonemanget som kommer från klubben också.
Men det är ju en överlevnad för Västervik.
Ekonomiskt, ja.
ekonomiskt och men... också för att de spelarna ska komma. De kommer inte till Västervik annars, tror inte jag. Jag tror att på något sätt så säger man också att när ni kommer hit, ni kommer bli, om ni gör det tillräckligt bra, då kommer vi släppa er. Vi kommer släppa er till den klubben som vill ha er. För en peng eller att man går till SHL. Men det är också, som du säger, jag håller med Fredrik, att det är ett misslyckande för klubben att man inte liksom har en attityd och ett syn på sig själv att man vill mer än att bara överleva varje säsong. Det
som supporter skulle jag vara svårt besviken om man nu rekryterar folk, man samlar in pengar, man säljer bingolotter, man pantar burkar, man bakar sockerkaka och säljer i kioskerna. Och så kommer det bra spelare. För det är ju inte så att de får 20 miljoner. Det är inte som i fotbollsvärlden där du kan forma en ung spännande spelare och sen kommer Napoli och betala 75 miljoner euro för den. Utan vi pratar om spekuleras kring en miljon. Vi sitter inte på några siffror. Så att jag tycker att det är något litet unket över det. Ja.
Vi hade ett år i Karlskoga. Vi hade den typen av... Vi släppte spelare. Vi släppte Mattias Kålan Karlsson till, jag vet inte om det var Färjestad. Och jag kommer ihåg känslan i truppen då när vi släppte honom. Vi låg på play-in eller vad det var då, play-off-plats. Liksom. Men känslan var att vi gav upp lite. Att föreningen gav upp lite. Och den håller jag med om att det finns en misslyckande. Men jag tror på något sätt att Vela och Brickley inte hade varit bra i Västervik. För de vill iväg. Jag tror att de vill iväg. Och därför tror jag att det kan vara, om man bara ser till det just här och nu, ja, då hade de varit tvungna att släppa dem och de måste ta in nya spelare. Och då kan man få en större bredd i den här truppen också.
Vi pratade lite grann om det här i tv-sändningen i fredags, Fredrik. Och då kunde vi se en intervju också med Martin Gudmundsson. Och så sa jag efter den intervjun till dig, Fredrik, att han ser ju verkligen inte ut att skriva under på det här. Då sa ju det är självklart ingen tränare vill bli av med sin bästa spelare.
Nej, men och så tror jag att det är. Jag har inte full insikt lika lite som ni har i Västerviks situation. Jag förstår dina poänger, Dagen, och jag tycker också att det nu får man ju laga efter läge med de förutsättningar man har. Men jag tänker också att det finns ju andra skickliga hockeyspelare i Hockeyallsvenskan som gärna skulle spela i ett SHL-lag till exempel. Och jag tror att skapar vi en kultur där du plötsligt när du blir lite bra så ska vi släppa dig. För jag tror lika lite en spelare som är klappkass går med på att säga i december att men vet du vad, du var inte så bra som vi hade hoppats på så att nu får du åka hem för att du har inte varit bra. Jag tror inte jag vill i alla fall inte se en hockeyvärld där man på grund av att man är bra och att man på något sätt har gått med på det, jag tror att det är så du tänker att man har byggt upp det klimatet i Västervik där man kommer du till oss och du är bra så kommer vi att släppa dig.
Nej, men där har du också ett problem med Västervik Tingsryd. Vi pratade om det någon podd sen att Tingsryd kanske skulle må bra att spela Division 1 och vara en vinnande kultur där man liksom är med och kampas i toppen, man vinner matcher, man slåss liksom hela tiden för att ta klivet upp. Men nu är det både Västervik, Tingsryd, de liksom ligger varje säsong med överlevnad hela tiden. Att man måste överleva ekonomiskt, man måste också överleva spelmässigt, man måste släppa spelare på grund av det här. Och jag förstår att Gudmundsson inte köper det och det skulle inte jag göra som spelare i truppen.
Vad tror ni spelarna säger?
Jag tror att de är frustrerade. Jag tror att sen vet man att Öhman och de här, de har varit med om det tidigare. De vet hur det är. Men jag tror på något sätt att nu ligger man med liksom en snara där nere. Att du kommer liksom, börjar inte vi vinna matcher här nu, då är vi i kval snart. Och det tror jag man känner också en liten uppgivenhet från sån spelare. Att man liksom släpper de här spelarna så tidigt. Men på något sätt, jag tror verkligen inte det varit hållbart för Vela och Brickley var kvar. För deras form hade släppt alltså, om inte de hade fått komma iväg. För det, jag tror på något sätt att de har den insikten att de ska iväg om de presterar.
Då sätter vi punkt på det ämnet. Och det för oss ganska enkelt vidare då till det som vi inte har diskuterat i poddform. Danny Brickley till Modo. Marcus Vela klev in och gjorde hattrick nu i helgen för Modo, som ju dessutom kommer snart att få tillbaka Dickinson, de kommer snart att få tillbaka Woods, de kommer snart att addera Danny Brickley. Det låter ju lite skrämmande för de övriga lagen, ska jag säga, att om de fyra spelarna adderas nu kommande tiden. Men Fredrik, om du börjar där, vi pratar ju lite grann om Danny Brickley, att Modo vann dragkampen mot Björklöven och Djurgården. Men även Södertälje kom det upp uppgifter här på i Sanne och Svensson att de var de som var kanske mest angelägna.
Ja, men det där har vi ju också, det har ju varit en snackis länge, och bara det att man, vi har ju förutsatt att Västervik kommer att släppa de här spelarna, säger ju lite grann om, för att stänga den storyn i sig. Men det faktum att Modo, som har gått så bra, som har haft sån fin höst, som har många som har överträffat sig själv, breddar ytterligare, bekräftar ju bara det faktum att nu har man fått smak på det här. Man har haft en fantastisk tid, man går för det, och det är helt rätt agerat. Jag kan inte säga någonting annat, men jag ser ju också två saker till. Det ena är, vilket jag tror inte är hela sanningen, men det skadar ju inte att vi får de bra spelarna istället för att våra motståndare får dem. Sen tror jag inte att det är det drivande skälet att man köper upp hela världen bara för att ingen annan ska ha någon spelare. Men det som kan följa med, och det tycker jag faktiskt är relevant. Jag är övertygad om att Gradin och Karlin och övriga där vet precis vad man vill göra. Jag tror att truppen är införstådda med att vi går för det här. De får säkert tydliga direktiv och så. Men tro mig, det finns inga lag som konstant är lyckliga och välmående där alla köper sina roller. Och för varje spelare du stoppar in så skapar det ett visst mått av frustration, diskussioner, vem ska spela. Få inte mig att tro att det finns en enda nordamerikansk spelare i svensk hockey som tolererar att vara någonting annat än högt aktad och på en viktig position. Han kommer inte komma in där, Brickley, och vara en femte, sjätte, sjunde back.
Men tror du han kan köpa var trea?
Ja, det måste han göra. Det måste han göra, ja, för att inte vi ska fördärva Nässén och Bernhard.
Ja, men Bernhard och Nässén kommer spela, de kommer spela en 40 powerplay fortfarande. Det kommer de göra, och Brickley kommer få ta den rollen. Jag tror att på något sätt då måste ändå varit klara med honom när han kommer dit. Att han, sen har han säkert ett SHL-kontrakt som ligger på bordet när de går upp i SHL. Att det var liksom klart. Att,
om.
Och det tror jag. Om de går upp så ligger det på bordet, och det är väl det som lockar lite också, såklart, att Brickley kommer dit. Men på jag tycker att det är såklart en bra värvning, men jag vet ju också hur det är, som Fredrik säger, att det blir gnissel och lite gnabb i truppen när det kommer in. Och nu, om man kollar på backsidan i Modo, liksom, det är Norén, det är Ingman, alla ska ha speltid, alla ska ligga på mycket, det är Wahlberg
alltså, Folin, Berg.
Sen kommer det komma skador. Det kommer komma skador. Det gör det under slutet. Jag tror att de vill komma in med en bred trupp. De vill inte hamna i en situation där man är beroende av att Bernhard är borta. Att det försvinner så. Och därför tycker jag att Brickley kommer in där. Och han är ju en tvåvägsback. Jag tycker att han är bra i båda riktningarna. Nu har han varit inne för mycket bakåt, såklart. Men han är stor, stark. Har den liksom pondusen på isen. Så på något sätt tror jag också att de tar nu och lite, på grund av att inte Björklöven är någonting som blir stärkt.
Det blir en bonusfaktor kanske i alla fall. Är vi kanske överens om.
Jag gillar ju Brickley. Jag tycker att han är en bra offensiv back, såklart. Så ja, men han kommer inte spela 27-28 minuter.
Men det jag sagt för dig,
en sista grej på Brickley, på det faktum som du avslutade med, Dagen, med speltiden, för det är också så. Jag vet inte om jag sa det eller om jag drömt det. Jag gjorde någon jämförelse med, jag höll på att säga Chad Billings, har inte jag haft. Cody Curran menade jag, som spelade väldigt mycket. Jag hade honom i Norge, han kom till Rögle, hade en trög start och blev sen väldigt framgångsrik. Men av erfarenhet på just backar som du spelar mycket, som har den här offensiva läggningen, och så blir de, när beroende på speltid, så du anpassar ditt spel lite grann efter det, och hamnar du i en miljö där du kanske är mer formell, du måste spela på ett visst sätt, du har konkurrens på ett annat sätt, så justerar du din egen prestation lite grann, och den förmågan tror jag Brickley besitter. Det vill säga, han kommer inte ta sitt Västervik-spel, landa det i Modo, för det tror jag skulle kollidera duktigt. Så att det blir en liten prövning att fasas in i modehockeyn, och den ska bli jätteintressant att följa.
Det blir också som du har varit inne med, att när du spelar mycket, spelar väldigt, väldigt mycket som back, då spelar du enkelt i vissa situationer. Den är ju väldigt, du ska orka spela på ett Henrik Larsson i Karlskoga är ett praktiskt exempel där också. När han spelar mycket, då gör han det enkelt nerifrån och gör det väldigt bra. När han spelar lite mindre, då vill han göra lite extra grejer, han vill vara lite skönare, han vill göra det där svåra hela tiden. Så det är ju en balansgång att kunna hitta den där.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi går då från det tillbaka till matcher. Så fick vi ju se en häftig match i fredags mellan häftig, ja förvisso. Det var ju lite märkliga situationer, men en match som stack ut mellan Björklöven och Djurgården. Dagen, jag vet inte hur mycket du såg om matchen, men Fredrik, den av er som känner sig avmanad, kan ni ju summera lite grann vad vi fick se?
Ja, jag var dömde, så jag fick kolla den i efterhand på er och... Det var ju anmärkningsvärt att Djurgården inte har lärt sig än vad Hockeyallsvenskan har gjort. Jag tycker inte de är redo för vad som komma skall när de åker upp till Umeå. Vad händer när vi kliver ut på isen? Det är topp, det är lapp och lucka. Det kommer vara full fart från start. Djurgården är inte redo. Och det finns inget. Man kan inte säga att de har 100% sett i lägena. Det kunde stått 7-0. Det kunde stått 3-0. Men de är inte redo. Duellspelet finns inte. Och det, jag tycker på något sätt när Garpen kom in, det blev lite bättre spelmässigt. Men fortfarande, de vet inte vad innan den här säsongen, vad som krävdes i Hockeyallsvenskan. Och det tycker jag är största problemet i den här matchen också. De kommer upp till Umeå och liksom, de står på hälarna från första start. Man ser första byterna där Björklöven kommer ut, få checkar. Nu säger jag också Billin, Chilling, försöker liksom chippa, plocka. De är inte redo. Och det tycker jag ni är inne på sändningen också. Det är det största problemet med det här Djurgården. Att de inte liksom är klara för vad som krävs där uppe. Sen självklart, de behöver få tillbaka spelare. De försöker komma dit. Men det är undanflykter. De är tillräckligt bra i det här laget för att kunna ta sig an Björklöven. Det ska de vara. Och det är attitydsmässigt. Jag tycker att det är för mycket bortförklaringar i att man har borta skador, spelare borta. De var inte redo.
Min erfarenhet och bild av... Skillnaden mellan Hockeyallsvenskan och SHL är att SHL är mycket mer kontrollerat, mycket mer strukturerat. Du vet oftare vad som väntar dig. Match efter match påminner om varandra. Det är sällan de här stora skillnaderna. Hockeyallsvenskans stora charm är ju just det oberäkneliga och att man inte, det som är en onsdag på Hovet mot AIK ser helt annorlunda ut mot Björklöven en fredag på bortaplan. Att det finns faktorer som påverkar spelet och spelarna i större utsträckning. Och det här är ju det som jag tycker att Djurgården inte riktigt har greppat. Jag uppfattar att om man rycks med eller man har inte fullt klart för sig vad som väntar. För ett ögonblick tvivlar jag inte på Djurgårdens förmåga att preparera sig för match. Jag är övertygad om att det är ett gäng med bra, rekorderliga människor i tränarstab och spelargruppen. Men det är inte så att de känner... Alltså det ser överraskat ut. Känslan när man står mellan båsen, just den här specifika matchen i fredags, så var de tagna av det som skedde från start. Man blev, det ser nästan, jag vet inte om det är fel ord, men att man är överraskad. Oj, vad fan, de kommer här, de sätter på, de jagar, de plockar upp pucken, vad är det här? Det kommer liksom en frustration som föds ur det. Och man kan å ena sidan säga att Djurgården var ja, men det var liksom lite håglöst. Jag tyckte man slarvade, man skvätte bort puckar som man blev väldigt hårt straffad av. Men jag vill också vända på det och lägga det lite på att det är Björklöven. Det är Björklöven som imponerar på mig genom att få matchen precis dit de fick den. Med den starten som medför att 5200 människor en 13 dag, ett gäng av dem har tagit en bira eller två. De får ett stäm, de får ett flow, de får en energi från läktarna i båset som gör dem ostoppbara där och då. Plus att de har spelare som för stunden är stekheta. Sen kan man ju säga så här, Björklöven saknar Weigel. Det är en av ligans skickligaste framspelare. Man saknar Jakob Olofsson som jag tyckte växte från när han kom in i Björklöven och var en toppspelare i ligan. Det är spelare som är borta.
Jesper Lindgren
är borta, backen. Helt rätt. Medans om du tittar på Djurgården så saknar man Norman, klok, smart, duktig spelare. Man saknar JVM-spelarna. Man saknar Klasen, Fredrik Forsberg, om jag nu bara följer liksom namn, sen kan vi tycka om någon spelare eller inte. Så ja, Djurgården kan komma undan med att det är inte bra när det är för många borta. Men är det som du säger, Dagen, jag köper det och tycker du är rätt ute, att det, man ska akta sig för att ha de undanflykterna.
Det är livsfarligt. Och det är många lag. Jag tycker att Björklöven har klarat sig otroligt bra under den här skadeperioden. Jag tycker inte man haft de typen av... Du har på något sätt liksom köpt situationen, du har gjort det bästa av det. Du kommer tillbaka starkare, imponerad av vad de gör i den här matchen. Men jag tycker... Liksom, du får inte stå och liksom hänga upp det på att det är mycket skador. Sen hör man också nu börjar det komma liksom, nu kommer tillbaka spelare. Att då är inte de i matchform. Då tar man den liksom att komma in, vet du, den beaktningen också att, ja, men då måste vi få in dem i matchform. Du ska få tillbaka bättre form. Självklart.
Men är inte det här ett sätt att försöka lugna fansen liksom? För de börjar ju ana oråd också när de ser att shit, vi blir så här överkörda av Björklöven och de är tvåa i ligan. Då är Modo ännu bättre sett i tabellen.
Jag betvivlar inte på vad Djurgårdens högsta liksom, prestationerna när de väl är bra. Då är de topp och de kommer utmana. Hittar de den formen i slutspelet så kommer de med. Men på något sätt så mycket bortförklaringar och jag tycker att de är lite bekväma. De är inte redo. Jag tycker i derbyt när AIK till exempel visar upp ett spel som jag var väldigt imponerad över, att de liksom sätter press på dem, de är uppe i ansiktet på dem, då tycker jag Djurgården är bekväma. Och det ser jag också i den här matchen mot Björklöven. De är inte där och de vill spela, de vill liksom vara förande. Och ibland måste du grotta ner det. Du måste liksom bli lite skitigare i matcher. Och det tror jag att de har mycket att jobba med.
Garpenlöv lät ju faktiskt besviken på andra derbyt. Då sa han ju rakt ut att vi står inte upp för varann. Och det är ju någonting som Djurgården verkligen kommer måste göra när det är slutspel. För det är någonting folk kommer jaga, så är det jaga Djurgårdsspelare.
Ja, och det gör de ju varje kväll. Så på något sätt så har de ju hanterat det bra. De ligger trea i serien. De har gjort det bra. Men... det är fortfarande det AIK visar upp. Då visar de ju verkligen hur man ska komma åt det här Djurgården. För där visar de ju en svaghet.
AIK knäckte ju koden om en för en kväll. För jag tror att, jag vill i alla fall tro att alla typer av prövningar du åker på som lag. Den fysiska man fick mot AIK i starten. Den mentala och den liksom effektiviteten hos Björklöven. Att när du har gått igenom den där brännan så har du lärt dig någonting av det också. Och till Djurgårdens... jag ska inte säga försvar, men som ett resonemang är ju att den här förändringsgrejen, för vi hade den diskussionen uppe i ett powerbreak, Lars, var det va? Där poängsnittet Fagervall kontra Garpenlöv, så låg Fagervall på 1,8. Nu ligger Garpen på 1,6. Och så sa vi, jag tror att jag hade någon förklaring, Harald hade någon, men jag säger igen bara som en påminnelse att det Djurgården behöver göra, det är mitt råd, det är att använda de här återstående 20 grundseriematcherna till att bygga sitt spel, stärka sin identitet, sin grupp, skapa de här tydliga rollerna så att när slutspelet börjar, då har man prickat det. Men jag vill också säga att jag tror att sådana här matcher som i fredags, när du har 5-0 i baken efter en period, att det är skadligt. Det är skadligt för moralen i gruppen, för förtroendet från supportrar, känslan gentemot varandra att fan, jag tycker inte du står upp för mig på isen, jag tycker inte du spelar fast mig, du skvätter bort det är sår som kan vara lite besvärliga att läka.
Stora sår kan jag säga också att det kan bli i en spelartrupp, att man känner den här osäkerheten, oj, vi verkligen var så himla långt efter Björklöven. Att man känner av det oavsett om man kommer tillbaka i andra till det blir automatiskt. Den matchen var död efter första perioden, så var det. Och det tror jag, som du är inne på Fredrik, det sårar mer än vad man tror. Att man blir liksom, man visar, man blottar sig på något sätt så enormt mycket i den matchen.
En grej innan jag går fram till det jag skulle säga. Målvakten Munter, här 05 som vi kommer in och stå. Jag tyckte ju att, alltså jag förstår att han vill ju säkert stå. Men det känns ju som en ganska tuff situation att komma in i när liksom hela Umeå står och jagar på Björklöven och det står 5-0.
Ja, och det där tror jag, om jag minns rätt, så våra kollegor Lyckner och Karlsson hade ju ett gnabbande om det där när han kom in, hur vidare det var. Jag tror att Harald sa att
de gnabbas väl.
Var det Galaida som gick ut eller bytte de ut han?
De bytte ut han.
Men det enda jag kan säga, för jag tror heller inte att det är en optimal situation, men det var, han imponerade på mig. Han såg ut som en liten pojk, han är nästan en liten pojk. Vi står ju 2 meter ifrån när han får besked, du ska in. Det kanske man inte hade planerat när man vaknar på morgonen att man skulle få göra och vad det stod på tavlan. Men, och det där har man ju sett förut med unga målvakter, och jag blir lika imponerad varje gång över sättet han går in och faktiskt genomför en, med mina ögon sett i hans förutsättningar, väldigt bra match, och att man pallar med det tycker jag är läckert.
Ja, men fatta pulsen då. Nervös. Fatta pulsen där, otroligt. Alltså han går in fullsatt. Vad stod det? 3-0.
4-0.
Totalt överkörda, och tänker, alltså det måste snurra i skallen för honom. Men han gjorde det otroligt bra, och det är ju, vi hade ju också, när vi var uppe, då var det ju Björklund som fick ta in en 17-åring också, så det man ser det ju ofta. Men det händer ju mer och mer när de här skadorna kommer, och då tänker man väl att man kan ta in någon på bänken där som är ung, men då får de chansen, då tror jag inte man tänker att de ska komma in.
Jag har en grej till gällande Björklöven, och jag aktar mig för sånt här när det kommer till tv-situationer, men podd kan vi vara lite lösare på reglerna, tycker jag. Men nu börjar jag ana lite oråd. Vad händer med Linus Klasen egentligen? Det är väldigt tyst, man hör lite surr. Han har inte spelat sen, vad är det, på 13 december om jag inte räknar helt fel. Han spelade några matcher, han gick poänglös från de 8 sista, tror jag det var. Eller nej, han gick mållös från de 8 sista. Vad hör ni, vad tänker ni där? Jag menar, Linus Klasen är ju värvad som stjärna till det här laget.
Jag tror att det är ett större behov att få tillbaka bredden, JVM-spelarna och de typen av spelare, än vad man får tillbaka Klasen. Jag tycker verkligen att de är större behov av den typen av tjäna spelare. Men det är såklart att det är helt tyst om Klasen, vad som händer eller vad gav situationen är.
Garpenlöv svarade väl till oss i studion efter att det var day by day. Som gammal tränare så
med
vet jag att det
leende
ja, och jag det vet som gammal tränare att det finns en manual som man följer där det faktiskt står att ja, men jag är inte läkare. Steg 1, steg 2 är day by day, och 3 är det återstår att se. Och han följer den manualen. Så jag sitter heller inte på någon inside eller något mer. Jag tror så här dock att om Klasen, när han är hel och frisk och redo, så är det en different maker. Alltså han bryter mönster. Har de full tillgång till truppen så är ju det en stjärna när han är på det humöret. Så att det skadar ju inte för Djurgården att ha honom hel och frisk.
Nej, verkligen inte. Men jag tycker, om vi kollar lite på rollfördelningen i Djurgården, så tycker jag att Söderlund, när han försvinner här nu, jag tycker att det på något sätt att de ser ändå vad, han är inte tillräckligt bra för en toppkedja som man kanske är betald för att vara. Nu tycker jag om Djurgården ska ta in någon typ av spelare, då vill jag ha attityd. Jag vill ha hårt jobbande längre ner i hierarkin. Liksom, där de kan liksom grotta ner sig på teten.
En till Daniel Brodin typ.
Ja, men ja, precis. Hittar du den typen av spelare som kan ju mål också, självklart. Men jag vill se en spelare som spelar boxplay. Jag vill se en spelare som tacklar, som har den här attityden. Det tror jag är ett stort behov i Djurgården. Jag på något sätt så tror jag att de kollar på det också. Det skulle vara intressant att se och höra.
Som har varit center, som har haft nummer 61, som har fyllt 35 sedan något år.
Tydligaste kontraktannons jag har hört på länge.
Jag kan pendla. Det är inga problem. I'll be ready. Great group of guys.
Nej, men, och det är väl bara för att stärka det ytterligare. Att jag tycker ju också att Djurgården har vid en del matcher som för man får ändå ett mer intryck när vi är på plats än att man ser det på tv och vi har tillgång till alla matcher ändå. Men just att när man har varit med och när Djurgården har varit stora, starka Djurgården, för det tycker jag det finns några matcher. Södertälje relativt tidigt på säsongen tyckte jag att man hade sådana här tecken på att det fanns en beslutsamhet. Man dödade utvisningar, man tryckte till fysiskt. Så jag tror att det finns i gruppen. Men sen om man ska addera ytterligare så håller jag med dig. Jag är in med det, men jag tror att nummer ett är, får de tillbaka folk så att rätt personer är på rätt platser, så liksom struktureras gruppen och truppen lite bättre. Då tror jag att man kan få effekt på de här som ska gnugga. Men rent generellt så tror jag för de här lagen som kommer slåss om toppen och slutspelet, så skadar det inte att ha pålitliga... Ursäkta, hosta jag. Det smittar här över länk dagen. Pålitliga, hårt arbetande, fysiskt spelande. Och det kan jag även säga för Modos del. Jag ska inte strö salt i såren dagen. Vi ska inte riva upp. Efter dina, när var du hade din stora kärleksförklaring till Modo?
Det är någon månad sedan.
För att kompensera dina första stapplande steg i podden när du sa att det var enkelt att åka till Övik, så har vi ändå sagt att
bekvämt. Det
nej, men vet du att, bara för att jag skojar om det, men det är ju, det gäller även Modo som har varit ljuvligt skickliga under hösten, så är det så att när slutspelet börjar så blir det en annan typ av karaktär. Vi såg det förra året i semifinalserien mot Björklöven, som jag tycker en stor förklaring att de vände det till att ta sig till final var för att man vann det fysiska spelet lite mer. Och därför så behöver alla de här lagen som ska vara med i racet ha fler fysiskt skickliga spelare.
Verkligen. Om man ska gå på Morodet så tar de in Vela. Han är ändå stor. Han har ju den typen av liksom, ja, men den typen också, att han kan ta till det slutspelet, vara tung, möta, tackla mycket. Ja, jag ger mig inte. Fredrik, vill du locka in mig i Modo-hatet?
Jag vill egentligen
här,
bara bekräfta vad du sa.
Jo, men jag håller med. Sen har ju Modo hittat en annan typ av spel under den här serielunken som har imponerat. Men jag tror att de måste hitta den typen av spelare, för det kommer bli ett helt annat spel i slutspelet.
Jag måste bara säga, jag såg om när jag kom hem på fredagkvällen där, så skulle jag natta dottern, och då slog jag på Modo mot Östersund. Och för jag ville se Velas hattrick och det här. Och just det du är inne på med Vela, som vi har sett under säsongen, men som jag tror kommer att bli ännu mer påtaglig i Modo, där han har bättre verktyg runt sig. Hans fysik, hans storlek, hans... alltså just den här att det är en köttig stor forward som är
tung.
Han är tung, han har ruggigt skott. Ja, jag tror att det där kommer att bli match made in heaven för Modo.
På alla plan. Dels för att jag tror att många tänker att han ska få ut det här poängproduktionen till max, men jag tror att han är mer viktig i den rollen där han ska vara tung och möta och vara den här centrallinjen som ska dyngas upp i Modo. Så nej, jag tror att det är en väldigt bra rekrytering. Bättre, jag tror att Vela kommer bli mer nyttig än vad Brickley, om man kollar på vad de behöver i det laget, så tror jag att Vela kommer få ut mer än vad Brickley kommer få.
Intressant. Nu hoppar jag vidare, grabbar. Jag hoppas ni är okej med det. Vad tänker ni om Kristianstad nu då? För nu är det ju faktiskt så här att noterar vi tabellen så är Kristianstad 3 poäng från negativt kval. I fjol var de nära att ge Modo en riktig törn i kvartsfinalen.
Ja, men det är något bakslag. Det är en liten prövning skulle jag vilja påstå för Kristianstad, och jag ser inte riktigt vägen ur det, för att vi har kommit så pass långt att nyförvärven som kom till säsong, som vi pratade om som spännande och intressanta, har inte liksom blommat hela vägen. Och jag tänker att det är svårigheter att, som vi nyss har pratat om också, den här tiden på året rekrytera nytt, plocka in nya spelare, och det spelet, jag tror Dagen du pratade om det efter att ha gjort någon match där nere, att det här högintensiva, hårt jobbande som man offrar väldigt mycket men man skördar desto mindre, att det blir jobbigt över tid, man stångar sig nästan blodig.
Ja, men jag tror att får du ingen utdelning om du har ett sånt spel, då tror jag man tappar lite tron på det. Att det är intensivt, det är jobbigt, det är också, det tar mycket kraft om man inte får den här positiva, vad ska man säga, att man får något positivt med sig, att du liksom känner att det bygger upp någonting, du får vinster, du får också poängproduktion på de här spelarna som ska göra poäng. Jag ser att de kanske tappar lite av den tron i vissa matcher, och visst hemma så är de jobbiga att möta, men de har ju faktiskt inte vunnit mycket och de har inte fått ut så mycket av de här spelarna som de ska få, och de gör otroligt lite mål framåt, och den produktionen måste komma igång.
Sen är det väl så här att tittar man på tabellen så är det ju ruskigt tajt där nere, och man har 3 poäng upp till en 8:e plats om man nu ska prata så. Sen vet jag att det går fort den här tiden på året. Det som jag tycker är Kristianstads tröst, det är att de fortsatt tycker jag visar glöd och någon karisma som gör att jag känner inte att de har vikt in kepsen, de har inte tappat hoppet, utan de kommer att fortsätta jävla. Så med gat och piva i båset så tror jag inte det är någon lugn och ro, utan de kommer att kunna vara jobbig under den viktiga avslutningsdelen för många lag som möter dem.
Ja, men det tror jag med. Men jag tror att det är några lag i serien som gör lite för mycket, som produktionen framåt inte finns där. Och de kommer vara med och slåss om ett kval neråt. Jag tror att den måste de få igång, och nu har man chans att kunna ta in lite produktion om man hittar rätt. Kristianstad har inte den plånboken. Tingsryd har inte det. Västervik har inte det. Men på något sätt så ser...
Västervik har väl det nu lite grann.
Ja, Västervik har ju mycket pengar.
De har väldigt plånbok.
De är en av de rikaste klubbarna i den här serien just nu, så de kan plocka på mycket som helst. Nej, men jag tror att det måste liksom, de måste få igång, Kristianstad måste få igång en produktion, men de har haft problem med det hela säsongen, så varför skulle det komma igång nu? Men jag tror att deras största styrka är att de har det här drivet från ledare och i laget också, men det tar mycket kraft att spela så här om man inte får med något positivt runt det.
Ta ett finger, dra runt på en Sverigekarta och så sätter ni ner fingret vart ni vill åka det härnäst.
Ja, nu hamnar vi precis i Stockholm, Hovet och framgångsrika AIK.
Där har du vänt, kan vi säga. Herregud vad du har vänt.
Man ska inte ta bort hur positivt det är och vad man får med sig av att göra den matchen
9
i derbyt.
9 poäng av 9 möjliga.
Ja, men när derbyt ser ut som de gör, de vinner andra matchen, får lite positivt, de känner att men vi kan slå dem, vi kan göra det på det här sättet. Efter det tycker jag att det har sett mycket, mycket bättre ut.
Det är ju 3 exempel att smacka upp på väggen i omklädningsrummet vad gäller moralen. Det är att knäcka Djurgården på Avicii. Det är att åka och ta första 3 poängen borta. Det är att vända 0-1 till 2-1 hemma mot Karlskoga. Så underskatta inte de moraliska aspekterna i det där. Vi har ju sagt länge att det finns en bättre kapacitet i AIK än vad vi har sett i poäng och tabell. Men sen är inte faran över på något sätt, men jag tror att den här skjutsen de har fått av det har varit väldigt viktig, och jag tycker också att det är fler som bidrar lite mer, så att det blir intressant att se de nästkommande 2-3 matcherna. Kan man bygga vidare på det?
En som är stekhet är Daniel Musita Bagenda, som ju har gjort, om jag inte räknar helt galet, är det 5 eller 6 mål de 4 senaste matcherna?
Han är bra. Han är född på samma dag som mig, 16 juni, så jag förstår uppsidan hos Musita Bagenda. Nej då. Nej, men jag tycker han är bra. Han är ju också en av dem som kan knuffa in lite karaktär i spelet, och det känns rejält. Och ofta ska man väl säga så här, när det trevar lite grann och man har haft en tuff tid, så är det ytterst sällan ett geni till tränare som trollar fram en ny spelidé eller en sportchef som plockar in en spelare och allt vänder, utan lösningen och sanningen sitter ofta i truppen och i gruppen, det befintliga gänget, och sen hur man får fart på dem, det är en konst i sig, men det är de här goda tecknen, de lagen som får fart sent om sidan, det kommer ofta ur att det är några som leder laget i handling.
Sen måste man få med sig segrar för att liksom få den positiva. Jag tycker att första derbyt, de var bättre än Djurgården i det derbyt också, och de visade upp ett spel. Sen andra, tycker jag man hittar någon attityd i truppen. Man smällde på, man var uppe i ansiktet, man störde Djurgården på ett helt annat sätt. Jag tror att man kände liksom, jag såg
tredje, till exempel
på precis, ja. Andra på mellandagarna, förlåt. Men att man hittar liksom den här, ja, men fan, vi kan vara lite grisiga, vi har lite kul där ute, vi njuter lite av att det är derby. Man såg Blomqvist och skrattade lite när han inbjöd butta målvakt. Man hade lite den här härlig attityd i truppen, och det inte funnits där riktigt innan. Och jag tror man vann mycket på det också. Man kände också det här, fan det är vi liksom. Vi är tillsammans här, vi gör det här tillsammans. Och det tror jag man inte skulle underskatta, att man hittar någonting i de här matcherna. Dels attitydsmässigt också, att man får med sig poäng.
Ska vi hoppa, jag vet inte milantalen, mina mildistinktioner är ju bättre i Norrland, men mellan Uppsala och Hovet, vad kan det vara? 8,5 mil? 9?
Köper det, runda slänga.
Ja. Så hoppar vi till Almtuna i alla fall, till ett lag som, om ni får välja själva, de har vunnit 9 av de 11 senaste eller 7 av de 8 senaste, men det vi kan konstatera är att Almtuna smyger och är nu 7 i tabellen helt plötsligt.
Om vi ska vara trovärdiga, så ska vi väl ändå bekräfta det vi har sagt en längre tid, att Almtuna har spelmässigt gjort det bra. De har varit väldigt systematiska och på något sätt gnuggat på med sitsen. Om man inte fått riktigt betalt, det finns drag av det vi sa i Kristianstad nyss, att man har inte haft effektiviteten med sig riktigt, man har inte gjort mål på rätt plats och rätt tillfällen. Och ändå har man fortsatt, och det brukar ju betala sig, och det är det jag tycker vi ser på Almtuna just nu. Så de gör det ju i ögonfallande bra.
Ja, verkligen. Sen jag tycker att Eisenmenger.
Ja. Eisenmenger, jaha.
Eisenmenger. Nej, men de tar in Mange. Mycket bra nyförvärv. Ja, mycket bra nyförvärv. Och tillsammans med Golovkovsk tycker jag att den kedjan ser riktigt, riktigt het ut. Och de har hittat någonting där i den kedjan.
Ska vi börja prata nummer istället för namn kanske?
Alltså, Eisenmenger. Ja, men bra nyförvärv. Och att Almtuna kan hitta en sån spelare i den här tröga marknaden som just nu, som jag tycker ser mycket, mycket intressant ut. Och tillsammans med Golovkovsk. Riktigt bra kedja. Riktigt
så här bra. Är det ju generellt också, att ju tydligare din spelmodell och idé och ditt beteende är, ju lättare är det när du rekryterar en spelare som kommer in. Att okej, välkommen till oss, det här förväntar vi oss av dig, vi spelar så här. Uppspelsfasen, det här. Forecheck, press, boxplay, för att leverera. Så det ska man också ha klart för sig, att de lagen som kommer gynnas här under den sista halvan nu, det är ju då, när du plockar in nya spelare, är de som är tydliga i sin idé. För att då är det mycket lättare för en ny spelare att också akklimatisera sig. Det är det här jag förväntas göra. Om jag är frifräsare så brukar det vara lite läckert någon match och så planar det ut.
Ja, men jag tycker att Almtuna, de ser så mycket man får ut av det här spelarmaterialet. Alltså jag har varit inne på det innan. Jag tycker Kimby är en av de skickligaste spelarna på att få spelare att prestera över sin förmåga. Jag tror att han är skicklig på att lura dem. De tror att de är bättre än vad de är. Puckskickliga, sätter det hela tiden. Har ett spel som man hör också. Jag pratar med lag runt omkring. Vilka är det svåraste att möta? Ja, men Almtuna har varit svårast att möta. Vi tycker att de är riktigt bra, och det är ju ett erkännande om något. Sen så, de släpper in mycket mål. Jag tycker Andrén är grym i målet. Kanske gör lite för lite framåt för att kunna vara med och slåss om det för att komma topp 6. Men det imponerade av vad de får ut av de här spelarna.
Om jag ställer en fråga så här. Hade ni hållit med mig om jag hade sagt att Viktor Hertzberg och Jakob Svensson är två av deras absolut viktigaste spelare?
Nej.
Det har ni inte gjort?
Jag tycker...
För då...
Jo. Jag tycker att visst, de är viktiga, men jag tycker att Karlström på backen är magnifik. Alltså jättebra, jättebra. Sen tycker jag att den bästa kedjan är Golovkovsk och Eisenmenger tillsammans med Kandegård. Jag tycker att de är riktigt bra just nu. Sen så självklart, ja, om man ska kolla
Fredrik,
på...
Ja, men jag är benägen att hålla med dig lite mer, för att jag skulle vilja precisera vad jag menar med det då också. Det är att Almtuna är ett sånt lag som inte vi kan begära ska vara i absoluta toppen. Bara för att göra en kort jämförelse, för att toucha vid det du nyss pratade om, Dagen. Derbyt, vi pratade AIK mot Djurgården, så var det ju så match 1 och match 2 av de tre spelade derbyna. Så tycker jag att det är mångt och mycket Djurgårdens individuella skicklighet på deras toppspelare som har varit skillnaden. De lagen som har den där toppspelare, de kan överleva på individuell skicklighet ett tag. Lag som Almtuna som inte besitter den truppen, de måste förlita sig på den samlade förmågan hos ett helt lag. Och då tror jag att den här typen av spelare som du nämner, Lars, Hertzberg, vem sa du mer?
Hertzberg och Jakob Svensson. Ja,
att det är sådana som någonstans är grundbultar i ett sätt att spela på kväll efter kväll. Och då finns det också utrymme för de här som du nämner. Eisenmenger kommer in. Det är lite för tidigt för att jag ska ropa ser god, Bistein, ser god, ishockeyspieler.
För han är svensk.
Ja, men han har varit i Tyskland i alla fall. Ja. Tysk namn, så jag tycker det är kul att få briljera.
Det låter klinga. Alltså. Ja. Fingerspritske
fin. Nu ser jag att han är född i Tyskland, så du har ju rätt.
Då är man ofta tysk. Ja. Det brukar vara det lite olika.
Han spelar juniorhockey i Sverige. Ja.
Men det är intressant. Jag tror så här, vi säger ju, fast vi upprepar oss kanske och säger samma saker, men med olika ord. Men att Almtuna gör det över all förväntan väldigt bra.
Jag vill trycka in Halestam.
Anledningen varför jag sa det, vänta lägen. Anledningen varför jag frågade om Svensson och Hertzberg, det är därför att nu när de har vunnit så mycket så har de inte varit med. Så de har klarat sig utan dem också. Det brukar ju vara så att ju mindre klubbar har du nyckelspelare borta, brukar det ju kosta betydligt mer.
Nej, de är bra, jag ändrar mig. Nej, men det vet jag om. Men är det helheten? För det är ju inte 10 lysande stjärnor i Almtuna.
Ja, exakt så. Fredrik, jag köper tänket med vad du är inne på, men jag tror att om de ska ta ett nästa steg och komma en högre upp, då är Eisenmenger, Golovkos, de måste prestera tillsammans med Halestam, och de måste träffa sin form. Då tror jag de kan bli riktigt farliga i slutspel.
Nu vänder jag västerut. Och nu skiter vi i geografin här. Vi ska till Karlskoga. Och jag är intresserad av två saker. Det första är bara allmänt formstatus. 3 raka förluster mot Södertälje, Mora och AIK. Och det andra är att Kokkonen verkar vara på väg tillbaka. Vi pratade om det tidigare i podden. Men just det här, vad ska han komma in med? Är det rätt? Och vad säger han om formen?
Jag säger att Kokkonen till Karlskoga är perfekt. Vad var det där innan? Vet vad som krävs. Karlskoga vet också vad de får ut i Kokkonen. Jag tycker att han har haft en helt okej säsong i Västerås. Jag förstår att Västerås släpper dem, inte fått ut produktionen på samma sätt. Och han kan uppleva, skapa mycket, tung att möta. Kan vara lite ineffektiv i vissa stunder. Men när han träffar rätt, då är han enorm. Alltså. Och jag tror att får han bara lite självförtroende som man behöver. Och får känna att han är king shit. Tror jag att han kommer att göra succé i Karlskoga.
Jag har men inte formen. Vad sa du nu?
Nej, jag är bara formen. Alltså om man kollar på dem, jag tycker att det är vi pratar om det nu. Jag tycker att han är Torsten inne på det i sändningen i Karlskoga vi gjorde för en vecka sedan när han säger att man förlorar lite av sin identitet. Ja, det har de gjort det. Sen har det inte varit det här hårda, tuffa. Det har inte funnits på några år, det har försvunnit över tid, men jag ser inget drag, jag ser ingen attityd i laget, jag vill se spelare som vill vinna, som vill ta sig in på mål, jag vill ha det här liksom, ja, men att det finns någon vilja, och den finns inte i Karlskoga just nu de här senaste matcherna, och det är 2 mål som har räddat dem under säsongen, och vi pratar om att kanske nu kommer det liksom att nu måste de här också spelarna börja prestera. Det måste finnas någonting och det har inte funnits.
Jag tycker så här. Karlskoga var för mig förra säsongen det mest solida laget i ligan när det gällde försvarsspelet. Man har 2 målvakter som är och har varit över tid nu imponerande bra, som har förmågan att en sämre dag på jobbet, vilket kan hända alla lag, och en sämre kväll, så har de lyckats spika igen och vinna matcher till Karlskoga. Men jag tyckte också att Karlskoga hade ett väldigt tydligt försvarsspel. Man hade en klar prioritering. När jag tittar på antalet insläppta mål, så av de lagen som befinner sig högre upp i tabellen så har man släppt in klart flest. Man har släppt in fler mål än Vita Hästen, bara som en jämförelse. Trots att man då sitter med 2 starka målvakter. Så jag tycker att det är där man har tappat lite grann. Den här offensiva tveksamheten som finns, den har man inte, då ska man ju ha i åtanke att Björklund försvann, men så tycker jag istället att man har fått in Storreitan, vad heter han nu då?
Albin, ja.
Som har gjort det väldigt bra. Så att, men inte tillräckligt. Alltså någonstans som har haft ett säkert kort i några som har levererat poäng som man kanske inte har lyckats ersätta fullt ut. Men det som är frapperande för mig är, Och det här, jag menar inget illa, för jag har en god uppfattning om Karlskoga, men jag får inte känslan av att nu kör vi, nu åker vi. Jag tycker att det blir lite slätstruket. Och ärlighetens namn, matchen mot Mora, jag tittade av förklarliga skäl lite mer på Djurgården Västerås, vi skulle göra Djurgården två dagar senare, men de gånger jag kom tillbaka till den matchen så gav den mig ingenting om jag förhöll mig som en neutral tittare.
Nej, och det jag känner när man gör Karlskoga och man tittar på dem, det är att de väntar på att någon annan ska göra det. Och förra året var det Björka som gjorde det, han drog med sig, liksom, man visste att han alltid fanns där, men på något sätt det är någon som väntar på hela tiden, och det säger en del av att man inte har något, det finns inget drag i det. Du måste liksom komma dit att någon vill in på mål. De är mycket på utsidan. Jag har Torsten inne på det, lite identitetslöst i spelet. De vill tillbaka, och jag tror att dels för att offensiven inte funkar, då tror jag också att det blir drabbande för defensiven, för du hade ett anfallsspel som satt väldigt bra förra året. Man var liksom lite mer framåt, så det går både hand i hand där med att inte offensiven funkar, då funkar sen defensiven, 85 insläppta mål, det skulle ha varit bra, och de har två bra målvakter, men jag tror någonstans att det är mycket utsida, man måste liksom få spelarna att liksom våga ta för sig. Nu känns det som att man väntar på någon annan hela tiden i matcherna, och det är ingen som tar det steget riktigt.
Vill ni tillägga något, eller kan jag hoppa till Mora?
Gå vidare.
Noterade i fredags när Mora spelade match mot Tingsryd, de möttes ju två gånger i helgen, Mora-Tingsryd i Mora, att nu har Johan Persson börjat ösa in mål igen. Nu har han gjort 7 mål 4 senaste matcherna, och nu uppe i toppen av skytteligan igen. Du har dessutom, utöver det som Mora har pratat om, vi har pratat om secondary scoring. Nu har Hancock börjat göra mål. Ni vet att Heikkinen öser in mål. Jag menar, det är... alltså jag kommer att ta gift på det här. Mora vill inget lag möta ett slutspel.
Nej, det vill de inte. Jag gillar den in i sändningen. När släpper det för Johan Persson? När kommer det släppa målskyttet?
Det har släppt, kan
jag säga. Vet du vad? Jag gillar Ilestedt
18, i den han är delad skytteliga ledningen.
Ja, jag gillar Ilestedt i den kedjan. Jag har varit svag för Karlsson innan. Jag tycker han har varit underskattad på den positionen. Men Ilestedt gör det bättre. Jag tycker den kedjan får ut mer när Ilestedt spelar där.
Den enda anmärkning jag har på Mora egentligen, det är ju deras... Det har hänt ett par gånger. Nu höftar jag lite, men känslan är att en handfull matcher den här säsongen har de, för att uttrycka mig väldigt rakt, pissat bort. Och det är ju skillnaden från att vara ett verkligt topplag och att knacka på topplagsdörren. Och jag känner att den i Tingsryd match 2, den som var på lördagen, när man släpper 1-0 tidigt i shorthanded, det blir 0-1, det blir 0-2, det blir 0-3 i den första perioden. Det är sånt som jag tror att Johan Hedberg, Göran Lindmark och gänget runt Mora blir oerhört frustrerade över. Sen visar man någon karaktär och tar sig tillbaka i den matchen, sen förlorar man i OT. Men bara för att börja med den minussidan, så kan vi sen ösa plussen över att man har ju fortsatt på den inslagna vägen. Vi har ju sett det här, vi har sagt det här, vi har fått det bekräftat av motståndartränare som har varit väldigt tydliga med att det är ingen enkel match att möta Mora. Och nu har man seglat med upp, och som ni är inne på, fram emot ett slutspel, om man kan vässa det ytterligare, så kommer de vara en sån här läskig motståndare.
Lova att inte tjuvkika nu, grabbar. Händerna bort från tangenterna. Vem... Kan ni sätta topp 5 i poängligan nu? För det har ju hänt en del, det har inte hänt jättemycket. Vilka är topp 5 i poängligan?
Jag kan börja. Bernard.
Ja, han är tvåa.
Vi har Kilki.
Etta.
Vi har...
Poli. Alltså, Poli inte med.
Nej, vi har någon av Mora-grabbarna.
Han är nia, ska vi säga.
Ja, vi har någon av Persson eller Ljunggren.
Ja.
Då säger jag säger Ljunggren.
Ja, han är femma.
Ja, jag säger Nässén då. Han är kvar då.
Sexa. Ah, Fredrik.
Vilka är obokade platser?
Tredje och fjärde.
Jag på att säga Fitzgerald måste jag ha gjort ett drygt.
Sjua.
Ja, men då har vi Linus Widell uppe.
Nej, han har en lagkamrat som är ännu högre. Men Widell är åtta. Pasic är trea fortfarande. Mm. Och Johan Persson är nu 4. Så det, min poäng med det här var det att Johan Persson och Daniel Ljunggren, nu är de topp 5 i poängligan. Allt är som vanligt igen i Mora.
Men skillnaden, och, får jag bara säga det, skillnaden är...
Jag vill bara lägga till. Nu har han gjort 18 mål, att Johan Persson leder skytteligan på lika många mål som Mikkel Ågård och Nick Kilke. Så att nu, allt är som vanligt igen.
Men det som är skillnaden nu är ju att det är fler spelare som bidrar i Mora. Om du bara är beroende av att Persson och Ljunggren ska göra sina poäng, men sen har vi fått de här andra som vi nämnde, Heikkinen ligger med, alltså du har fler som knuffar in, det gör ju också att du producerar mer, och det är ju ett tecken på att laget är bättre, såklart.
Ja, de har ju varit...
Jag tror en riktigt bra back till i Mora, då kan de på riktigt spela hockeyallsvensk final.
Ja, de kan vara där, det kan de verkligen, men om jag bara får titta på de här lagen. Jag tycker att de andra lagen har en topp som är lite bättre. Jag tycker verkligen det. Alltså i spelet. Sen självklart, de har en otroligt fin form och de ser jättebra ut. Och jag tror att hittar de rätt med Persson och Ljunggren som de har gjort nu, samtidigt som Heikkinen och de här Mikitina som jag tycker har varit den bästa kedjan under hela säsongen. Ja, livsfarliga.
Jag vill ju påstå att när man går in i ett slutspel, så om du skulle säga att det fanns två delar att ta hänsyn till, där den ena är toppspelare eller individuell skicklighet och den andra är lagets förmåga och spel, vad har störst betydelse, så hävdar jag med en dåres envishet att det är klar fördel för de som har en grupp, ett lag, ett system, ett spel. Det är nummer ett. Kan du sen addera individuell skicklighet på det, någon som gör målen i powerplay, någon som smackar dit friläget, någon som blockar det där skottet, så är ju det som sen leder hela vägen. Så att där tycker jag att det är Moras fördel, att det ändå finns en systematik i deras sätt att agera på.
Hur mycket tror ni att de störs av att Johan Hedberg sägs vara klar för Örebro?
Jag tror ingenting. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det påverkar dem. Självklart, jag tror att många spelare uppskattar Hedberg otroligt mycket. Han verkar vara en... Nu känner inte jag han privat, men de små stunder jag träffar honom, så genuin, trevlig och verkligen mån om att spelarna ska må bra. Och sen har jag ju satt det här spelet något enormt i år. Så jag tror att på något sätt kommer man sakna honom, men jag tror också att man har varit klar från början att Hedberg ska... liksom vidare på något sätt, att de känner det i truppen att han kommer inte vara kvar där länge.
Och det här är ju en del av spelet, så ser det ut. Och jag tror snarare, för det ska vi också komma ihåg, att en skicklig tränare formar ju också en miljö runt sig med människor som bidrar och som gör att det sitter kvar lite grann. Man får akta sig som tränare så att man inte tror att betydelsen av mig själv är enorm. Och det tror jag inte att Johan Hedberg gör, utan han har sett som en viktig del i hans ledarskap att okej, så här spelar vi, så här tränar vi, så här är vi när vi representerar Mora tillsammans med övriga ledningen. Så den dagen jag försvinner så ska stora delar av det finnas kvar. Det är ju den skickliga tränaren, den som kliver in i ett lag och försöker vara någon... med hemligheter och konstigheter. Det kan gå bra ett tag, men över tid blir det sällan bra.
Jag tror faktiskt att det påverkas mer om till exempel Persson, Ljunggren kanske hade ryktats bort, att de, ja, men då hade det blivit mer snack om det. Nu är det på något sätt en ledare som försvinner. Persson, Ljunggren har varit där länge, de har varit det här loket för dem så många gånger, och även i år. Då tror jag att det kanske blev lite mer gnissel i gruppen. Ja, men vart är ni på väg? Är det det här som händer? Jag tror på något sätt att man är med på vad det här handlar om.
Då vill jag avsluta veckans podd med en där vi ska spekulera lite grann. Tror ni det såg ut på Lottas i Umeå i fredagskväll klockan 22?
Jag tyckte kravallpoliserna när de passerade vårt hotell där på kvällen för att åka dit och lyfta bort fansen som ville in.
Jag var nästan sugen på att åka dit. Man kände så här, fan, vad händer i källaren egentligen?
Jag har varit där. Många år sedan så var vi där i samband efter någon match hade ledigt, och då var det en dåtida Björklöven-ledare som tog med oss ut på Lottas.
Den är ju lite, det är en lite pubbig restaurang, ja. Kan man ju kalla det.
Gott kött, verkligen. Jag tror att vi åt där också.
Får jag bara ta oss en sväng bara? Innan jag säger så här. Västerås nästkommande 3 matcher avgör deras säsong.
Vilka har de där då?
De har 3 hemmamatcher. Västervik. Ska se nu bara så jag inte. De har Västervik, Almtuna, Vita Hästen hemma. Ja. På hemmaplan.
Ja, det är såna matcher.
Men spelar inte de 52 omgångar?
Nej, oj, självklart. Din gubbjävel, tänkte jag säga. Jag säger så här. För Pannanen också. Han har stått emot. Klubben har betett bedrövligt mot honom. Han har liksom, det jag hör från Västerås, hur han liksom har kommit dit varje dag. Positivt försökt varje... Men på något sätt torskar de här matcherna. Är att de, jag säger att det är nödvändigt att ta 9 poäng. För deras välmående och vart den här säsongen tar vägen också. För Pannanen och för Västerås. Det ska vara 9 poäng. Och gubben 52 gånger där.
Nej, men det är klart att det har betydelse.
Det är inte oväntat att det kommer en sån där hockeyspelare i 60 minuter, vi ska kolla efter det.
Ni ungdomar ska ju spetsa till det så förbannat. men det är klart att det har, så är det ju. Vi befinner oss ju i den här fasen är ju extra intressant, det kan jag ju säga. Just att nu har vi knuffats över på, det springer på så vansinnigt fort den här tiden. Man gömmer sig länge med att det finns tid kvar, vi jobbar på det, vi ska göra justeringar, det kommer att lossna. Sen gör det inte det, så det är klart som katten. Men bara för att säga, vad avgör det då om de vinner de här 3 då, Dagen? Bara så får du svara på det också då. Vad händer då?
Positiv känsla, Pannan är kvar. Jag tror på något sätt att man känner en liten, ja men vi är med, vi kan liksom tampas om det. Torskar man de här, då tror jag att det blir, då är kaosen total. Det är fortfarande kaos i klubben, i spelartruppen, det är gnissel och gnabbel. Jag tror på något sätt, vinst där, då tror jag man har liksom, man hittar någonting, vi har vunnit de här, vi tar 9 poäng. Vi kan vara med och slåss om de här platserna. Då, ja, jag tror verkligen, jag vet att Lars är inne på det också. Det är avgörande, 3 matcher.
Jag nöjer mig med att konstatera att den de gjorde mot Djurgården när de vann var en väldigt väl genomförd match. Den borde ha gett dem, nu vet jag att en gång är ingen gång, 2 gånger en gång som David, våran producent, brukar använda sig av. Men där tyckte jag att de var, jag ska inte säga att de imponerade, men det var ett styrkebesked för mig. Sen följde man upp det med att åka till Västervik. Nu har jag sett för lite av den matchen, men tillräckligt i siffror och så för att känna att, men kan man inte ta det en gång till då?
Ja, det är frågan. Och kul att vara på podden med er igen. Det känns som att det var svinlänge sedan. Men det var ju året som vi var inne på. Ja, det var ju faktiskt det.
Det är också rätt gubbigt
att
säga.
Det är ett gubbskämt.
Skratta gott här för mig själv.
Ja, det förstår jag. Förstår jag. Med det, hörni, ska vi avrunda? Ska ni säga, Dagen, vill du säga tack och hej till alla som har lyssnat? Får du göra det den här veckan?
Jag är bara glad att inte Harald är med och fiffla med wifi. Så jag vet inte, han kanske sitter där bakom mig och fiffla med ljudet så att jag kopplas bort hela tiden. Men jag är otroligt glad att vi är tillbaka och jag ser fram emot 2023 vad det kan ta oss.
Ta hand om er.
Tja, tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.